I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I det här avsnittet berättar Karin Sidén, museichef på Prins Eugens Valdemarsudde, om konstnären Marie Kröjer, men även om det fascinerande konstmuseet som vi spelar in på. Konstnären Marie Kröjer var en av Skandinaviens mest mytomspunna och fascinerande kvinnor. Hon levde under senare delen av 1800-talet och mitten fram till mitten av 1900-talet. Hennes äktenskap med P.S. Kröjer och tonsättaren Hugo Alfvén skapade stor uppmärksamhet och ryktesspridning och tog fokus från hennes storhet som konstnär. I en ny utställning på Valdemarsudde så uppmärksammas nu hela hennes konstnärliga bredd inom både konst, design och inredning. Allt ifrån Skagen i Danmark till Tällberg i Dalarna. Välkommen till inredningspodden Karin Sidén.
Tack så hemskt mycket.
Museichef för Prins Eugens Valdemarsudde. Och för de som nu inte bor i Stockholm eller som kanske inte ens, ja, som aldrig har talat om Valdemarsudde, vad är det för plats vi sitter på?
Ja, Valdemarsudde är verkligen en fantastisk plats och det ligger ju då på södra Djurgården. Och det är enkelt att ta sig hit, man kan ta spårvagn nummer 7. Det är ändstationen om man då kliver på, låt säga vid T-centralen eller Dramaten eller någon annanstans på vägen. Och sen kommer man då till slutstationen Valdemarsudde. Och här invid Ryssviken och med Saltsjön som utsikt och inloppet till Stockholm ligger Prins Eugens Valdemarsudde. Och det är ju då ett konstmuseum som är ett av de verkligt populära här i Stockholm och ett av de mest välbesökta i Sverige. Och det består dels av slottet, uppfört mellan 1903 och 5 av Ferdinand Boberg, en känd svensk arkitekt i samarbete med prins Eugen. Sen byggde prins Eugen till det så kallade galleriet 1913. Också det Ferdinand Boberg som arkitekt bakom den byggnaden. Och det byggdes till för prins Eugens växande konstsamling. För här har vi en konstsamling på ungefär 7000 verk av svenska, övriga skandinaviska och franska konstnärer i huvudsak. Och galleriet som prinsen byggde till för samlingen växte hela tiden. På 40-talet byggde han till 2 extra rum. Och i hela galleriet, där visar vi just nu den stora Marie Kröjer-utställningen. Men det som ju är kanske unikt för oss, det är ju att vi är ett allkonstverk. Så var det tänkt att konst, arkitektur, formgivning, inredning, park och trädgård och natur, allt samverkar i ett helt. Så 7 hektar är vår park och trädgård och det sköter vi med egen trädgårdsmästare, trädgårdsarbetare. Vi har en florist anställd på halvtid här också. Och vi har över 20 byggnader på området här som vi omhändertar. Och dit hör jag också vårt väldigt populära sommarkafé. Mm. Café Ektorpet med en stor uteservering. Det är faktiskt öppet också på vinterhalvåret på helgerna för de som vill ströva runt i vår park och trädgård.
Och sen måste vi väl bara också säga att ni har en fantastisk kursverksamhet för barn och ungdomar framförallt.
Ja, det har vi också. Vi har mycket pedagogik här för vuxna förstås, men också för barn och unga. Nyligen hade vi ett sportlovskollo här för barn som blev väldigt omtyckt. Och kanske det som är mest populärt bland våra kurser för barn och unga, det är att få måla friluftsmåleri ute i vår vackra park och trädgård. Och då står man vid stafflier och blickar ut över de vackra omgivningarna och förstås de flyende molnen som ju gärna skildras här. Det är en tradition. Prins Eugens mest kända verk heter just Molnet. Mm. Och vi har en version av den, den mest kända från 1896, som ju alltid förstås visas.
Mm, den måste vi gå ner och filma sen så att vi kan visa. Det får vi göra. Mm. Ja, vi ska samtala om en konstnär som heter Marie Kröjer. Och du har precis haft ett föredrag här på morgonen där du har berättat om den här otroliga personligheten. Hur kommer det sig att Valdemarsudde gör en sån här stor omfattande visning eller utställning om henne just nu?
Ja, det finns flera skäl. Dels är det så att vi här arrangerar ungefär 4-6 utställningar per år, både med historisk konst och med samtida konst och förstås även med formgivning och design. Och vi har på senare år också valt att lyfta fram konstnärskap, kvinnliga konstnärskap, varav vissa oförtjänt har fallit i glömska. Andra som Sigrid Hjertén för några år sedan är på inget sätt bortglömd men förtjänar att lyftas fram stort på nytt har vi tyckt. Och när det gäller Marie Kröjer som du nämnde här alldeles nyss så var det en både fascinerande personlighet förstås och med ett rikt konstnärskap. Både med måleri, teckningskonst men också med formgivning av textilier och möbler och så vidare. Och som inredare, alltså med ett stora projekt i form av konstnärshem som hon inredde. Färgsatte och möblerade upp och så vidare. Och det här upplever vi är inte tillräckligt känt. Och vi vill också komma ifrån den mytomspunna bilden om henne som den olyckliga konstnärshustrun och musan gift med två kända manliga kulturpersonligheter under sin tid. Peder Severin Kröjer först, den kända Skagenmålaren och därefter den kända kompositören Hugo Alfvén här i Sverige. Mm. Men vem var hon egentligen? I filmer, i romaner, i skådespel, där lyfter man framförallt fram hennes dramatiska liv och till viss del olyckliga liv på det personliga planet. Men vad åstadkom Marie Kröjer? Fantastiskt mycket. Och hon var en väldigt fin målare, men också betydande när det gäller inredning och formgivning. Och det här, det vill vi som konstmuseum lägga särskild vikt vid.
Det du visar upp, eller det vi har sett nu här på utställningen, är ju en, liksom, en blandning av allmoge, det är hemslöjdhistoria och det är också arts and craft. Var fick hon den här inspirationen från? För att hon var ju utbildad på konstnärsskolor, på privata konstnärsskolor innan. Var kom det här ifrån?
Ja, du har helt rätt att hon var utbildad på konstnärsskolor både i Danmark och även i Paris på Akademi Colarossi och privat hos franska målare och så. Men arts and crafts och den strömningen med dess både ideologi och formgivning blev känt i de nordiska länderna. Från 1890-talets mitt ungefär och framåt. Och det var ju inte minst via tidskriften The Studio som började ges ut 1893. The Studio, Magazine of Fine Art and Decorative Art. Illustrated Magazine till och med. Den var det många som prenumererade på och till dem hörde Marie och Peder Severin Kröjer. Men hit hörde också Karin och Carl Larsson. Hit hörde prins Eugen och många andra.
Finns den här? Vi sitter ju faktiskt i biblioteket och spelar in. Finns den här?
Ja, den finns här och vi har ett inbundet exemplar av den från vårt bibliotek med i utställningen. Och prins Eugen som också följde med sin samtids konstutveckling, precis som Marie Kröjer. Han kom också att införskaffa till exempel böcker av Walter Crane. Och han var ju en betydande formgivare och illustratör och så, men han skrev också om design och formgivning. Bland annat i sin bok The Claims of Decorative Art från 1890-talets början, 1892. Den köpte prinsen in också, så den har vi ju i vårt bibliotek och visar nu i utställningen. Så via illustrerade tidskrifter som The Studio, men också via litteratur. Och det är klart att den här formgivningen som Arts and Crafts stod för, den blev så att säga bekant. Och Ellen Key, den betydande både författaren och reformpedagogen, kom i Skönhet för alla från 1899 i den boken att föra fram Arts and Crafts-rörelsens ideologi. Tron på vikten av skönhet, ett vackert hem och vacker formgivning och hur liv och estetik skulle förenas i ett helt. Och då kommer park och trädgård in också. Naturen, att föra in naturen i mönster och dekorativa uttryck i inredning men också i formgivning av möbler och så. Och det ser vi ju då i flera av Marie Kröjers formgivna möbler.
För det måste vi säga att på utställningen nu så har ni ju tagit med tre olika inredningar.
Ja, vi har valt att lyfta fram de konstnärshem där Marie Kröjer verkligen gjorde ett avtryck och stod för inredning, färgsättning till exempel av väggar och möbler och textilier och så. Och det första vi visar fram i kronologisk ordning, det är då Kröjers hus som det brukar kallas för i Skagen. Och det arbetade hon med mellan 1895 och 1905. Och själva byggnaden där, den fanns men byggdes om av en arkitekt som hette Ulrik Plessner, en dansk arkitekt. Och sen kom hon då att arbeta med själva formgivningen av möbler och inredningen i den byggnaden. Och det som är intressant är ju bland annat då att hon fångar upp till exempel en färg som var populär inom Arts and Crafts-rörelsen. En väldigt vacker grön färg. Och den tar vi också upp i våra byggnationer här i utställningen. Hämtat från de här fönsterkarmarna som hon med organiska former och mönster som satt då innanför fönster i deras matrum där, eller matsal i Kröjers hus, filtrerade ljuset på ett spännande sätt in i rummet. Det är en särskilt väldigt vacker grön nyans som fångas upp där. Ja.
Nästan lite som vi har, lite så här lindblomsgrön kan vi
ja,
säga.
Ja, det kan man
som
säga. Har... Den finns även omkring oss här ja. I det vackra biblioteket här på högst upp i slottet på Valdemarsudde. Men vi börjar som sagt med Kröjers hus, och man kan i möblemang då se att hon till exempel tittade en del på formgivning av Charles Rennie Mackintosh, en väldigt känd formgivare av möbler inom Arts and Crafts-rörelsen, men också andra som tjänade som en slags inspiration. Om än, det är ju inga kopior, utan det är ju hennes egen formgivning med ett personligt uttryck och så. Hon kom också ägna sig åt textilier och inte minst broderi då hon också fångade upp bandmotivet, slingrande band till exempel, och olika, det kunde vara äppelträd eller det kunde vara solrosen och andra motiv som också då låg väldigt mycket i tiden. Sen är det ju så att Marie Kröjer var också visade en väldig omsorg om detaljer, och det var, kunde vara allt ifrån gångjärn till dörrar eller speciella dörrarnas handtag och så vidare. Så att metallarbeten var också någonting som hon gjorde då ritningar till, som sen såg till att tillverkas. Återkommande i mycket av det hon gör är dels treklövern. Och treklöver var ett monogram för Marie Kröjer och Peder Severin Kröjer. De använde det så att säga som ett signum för de båda. Och sen har vi fyrklöven som ju, ja, det är ju än idag ett uttryck för ja, tur och lycka och så. Sen har vi solfjädern och solrosen och till exempel påfågeln och vissa andra motiv som dyker upp i hennes formgivning. Det man kan se är att förutom då Kröjers hus där hon var aktiv med inredning och formgivning, så visar vi fram också Bergensgade 10. Och det var då en villa som uppfördes, en ny villa ritad av Ulrik Plessner i samarbete med paret Kröjer. Och där hon även där stod för inredning av det konstnärshemmet. Och det som finns kvar där, för tyvärr så kom det att en hamna i privat ägo byggdes om. Men träräcken och annat är kvar, och där kan man se till exempel stiliserade svanar och liljor och så. Och som du vet redan så var ju det här med naturens organiska former väldigt viktigt för den arts and crafts-inspirerade formgivningen. I Danmark brukar den kallas ibland för skönvirkerörelsen. Alltså en form av arts and crafts, men regionalt uttryckt då i Danmark. Sen är det ju roligt faktiskt, och kanske det minst kända, att vi nu kan lyfta fram stort Marie Kröjers arbete med konstnärshemmet Alvensgården i Tällberg i Dalarna.
Just det. Och där måste vi ju backa bandet, för att då har vi ju tagit ett steg i hennes privatliv, för att hon var gift med Kröjer och träffar då Hugo Alfvén och följer med honom till Sverige. Mm. Och hur kommer det sig att de hamnar i Tällberg?
Ja, det är lite intressant, för att där är det ju så att Marie Kröjer, hon hade då gift sig 1889 med Peder Severin Kröjer. Och under tiden hon är gift så träffar hon Hugo Alfvén under en resa som hon gör för att vila upp sig. Hon åker med sin dotter Vibeke till Taormina på Sicilien. Det här är 1902. Och då råkar Hugo Alfvén vara där också, och de blir förälskade och inleder en relation. Så småningom så, efter en tid så skiljer hon sig då från Peder Severin Kröjer och gifter om sig med Hugo Alfvén 1912. Och de bor till viss del i Uppsala och kom sen också att så småningom bygga upp Alfvénsgården i Tällberg. Och då är det så att Hugo Alfvén köper 1908 en tomt uppe i Dalarna, och Dalarna ansågs på den här tiden vara något väldigt ursvenskt. Och en plats där många nationalromantiska konstnärer gärna ville slå sig ner. Hugo Alfvén hade önskat sig det ganska länge. Köper den här marken, Brantberget heter det, med utsikt över Siljan, den vackra sjön. Sen köper han in ett antal härbränn och andra byggnader från orten och bygger upp dem på nytt. Men Marie Kröjer, hon ritar huvudbyggnaden till Alfvénsgården i Tällberg. Och det är en parstuga med utkragad övervåning med sådana här typiska kronskorstenar som är populära vid den där trakten uppe i Dalarna.
Ja, de är liksom som en juvel upp,
ja,
till.
Som en juvel upp till, ja. Men vilken utsikt, som ett panorama ut över Siljan och den vackra skogen i anslutning till.
För vi måste säga att du har ju varit där.
Ja, jag har varit där, och tillsammans med en fotograf för museet så dokumenterade vi både exteriörens gårdsanläggning med byggnaderna, nejden runt, och interiören. Och det Marie Kröjer gjorde där i interiören, det var att förestå färgsättning, möbleringen och även där textilier och annan formgivning. Och då ser man att hon fångar upp både en tradition från allmogekonsten i färgsättningen med väldigt klara, starka färger i form av blått, rött, grönt till exempel. Men hur hon då, vilket också låg i tiden, fångade upp ideal från hemslöjdsrörelsen. Och där är det ju så att hemslöjden och Föreningen för svensk hemslöjd, som den hette, grundades 1899 med Lilly Sickerman, en textil. Hon var ju konstnär själv, textilkonstnär, men hon for runt i hela landet för att dokumentera allmogens textila konst i synnerhet. Och prins Eugen var första ordföranden då, grundaren av museet här på, alltså Valdemarsudde. Men det intressanta är ju då att Marie Kröyer både fångar upp ideal från allmogekonsten, hemslöjden, men förenar det med vissa möbler som hon då har tagit med sig från Danmark, egenformgivning, men också bemålade danska allmogemöbler. Och hon bemålar dörrar också med blomstermotiv och så. Det är en fantastisk färgrik, kan man säga, interiör.
Ja, den var väldigt färgrik, för den är ju återskapad nere i er stora utställningshall. Och det var ju klarblått, om man säger så. Det var inte någon ljusblå nyans, det är verkligen så, riktigt skarpblå. Häftigt.
Ja, det är häftigt faktiskt. Och det som är mest välbevarat där, det är ju just det kombinerade sov- och matrummet, så att säga, och vardagsrummet, med en sån här gammal tarrsäng också som fångades upp. Alltså en säng från golv till tak som man kliver in i med ett sånt där förhänge i allmogestil. Mm. I vilket fall som helst så formgav hon ju interiör och möbler och textilier och så. Det finns ritningar bevarade där uppe, och det är ju ett gårdsarkiv, för att byggnaden är i privat ägo. Och de här ritningarna är ju intressanta också, och finns också avbildade i vår publikation, där man kan se hur hon tänkte på färgsättning och även förhållandet mellan olika, låt säga, geometriska fält och så.
Du måste nästan läsa, du läste upp tidigare idag från det här brevet som hon skickade till sin väninna i Köpenhamn. Eller hon kanske inte bodde i Köpenhamn, Agnes?
Jo, det gjorde hon. Alltså, Agnes Slott Möller var ju då en dansk konstnärs vän. De hade lärt känna varandra redan på 1880-talets mitt och fortsatte korrespondera då genom livet. Och Marie Kröyer, hon skriver den 20 augusti 1910 uppifrån Alvensgården i Tällberg om sitt arbete med inredningen och byggnaden där uppe. Och då skriver hon till sin vän Agnes Lott Möller så här, och nu citerar jag då: "Men jag har också glädjande nyheter, och det är att vår gård blir alldeles förträffligt vacker. Och att det är fruktansvärt roligt att vara arkitekt. Jag har väldigt mycket att göra. Leder arbetet och gör varenda ritning ner till minsta detalj. Allt tillverkas ju för hand här, så allt får sin egen prägel. Inget är fabriksmässigt. Hantverkarna, som alla är bönder och har en nedärvd brist på respekt för kvinnor, är säkert hjärtanes rasande över att behöva lyssna på ett fruntimmer. Är både förbluffad och irriterad över att behöva erkänna att jag faktiskt kan och förstår mig på det arbete jag sätter dem till. Framförallt i början kunde de inte alls få in i sina huvuden att det är jag som bestämmer allt och inte Hugo. Det är mycket lustigt att se vilken revolution detta har orsakat i deras sinnen. Vi har nu blivit riktigt goda vänner Och de gör sig stort besvär för att följa mina ritningar så noga som möjligt. Och det är verkligen otroligt roligt att få se sina drömmar omsättas till verklighet. Jag gläder mig omåttligt åt att så småningom få visa er detta mitt sista barn.
Mm.
Och det säger naturligtvis en hel del om hur ovanligt det ändå var och upplevdes.
Mm.
När en kvinna som Marie Kröjer, konstnär, står bakom ett bygge av det här slaget och leder själva byggarbetet, både med arkitekturen så att säga exteriört, men också med inredningen. Då ska vi ju minnas att Karin Larsson gjorde ett fantastiskt arbete på Karl Larsson-gården, alltså Lilla Hyttnäs uppe i Sundborn. Och det har ju uppmärksammats mer och mer, hennes stora insatser verkligen för inredningen där och möbler och textilier och så vidare. Men här förestod som sagt Marie Kröjer uppe i Tällberg också hela byggarbetet och ledde det som en byggledare. Och det hörde inte till vanligheterna där uppe i trakterna, förstår man.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vem vill du helst lyssna på i Inredningspodden? Finns det någon person som du tycker skulle passa perfekt som gäst här i podden? Eller finns det ett ämne som du skulle vilja veta mer om som du tycker att jag borde ta upp? Skicka ett meddelande i så fall på Instagram eller mejla mig på info@johannahulander.se. Och är du ny lyssnare så tänk på att det finns närmare 150 avsnitt att lyssna på i arkivet. Men vi pratade om det innan också, att Marie Kröjer finns då i Tällberg i Leksand. Och sen har vi Karin Larsson som sitter i Sundborn. Vi har Emma Zorn under den här tiden också som finns i Mora. Men de hade ingen kontakt.
Ja, alltså de kan nog ha träffats på tillställningar och så, middagar, det kan jag tänka mig. Men det verkar inte, i alla fall är det inte så att det finns någon korrespondens mellan dem med djupare diskussioner om konst eller formgivning eller så. Men det är också parallella fenomen, för intresset för konstnärshemmet, arts and crafts-rörelsens ideologi, det nationalromantiska också för den delen, det låg i tiden. Så att vid 1900-talets början och från sekelskiftet och en bit framåt där in på 10-talet uppfördes ju flera konstnärshem, och kvinnornas medverkan så att säga och ibland dominerande insatser, det finns ju exempel på, som till exempel då Sundborn och Karin Larssons insatser där. Det är klart att Karl Larsson var också en del av det hela, men numera har man ju på ett annat sätt också förhöjt och visat så att säga vad Karin Larsson gjorde, allt det stora arbete som gjordes där.
Mm. Och Emma Zorn visade sig vara vd bakom Anders Zorn AB.
Ja, jo, jo. Hon var ju också en väldigt central och alltså viktig person. Och det är klart att i de här fallen, alla dessa personer som du nu nämner, kvinnor, de levde ihop med väldigt kända män som i sin samtid hade en enorm, fick en enorm uppmärksamhet. Så att det finns flera bidragande orsaker till varför det kanske dröjde så länge innan det uppmärksammades efter förtjänst vad de åstadkom. Dels att leva i skuggan av någon väldigt känd naturligtvis, men också att det var en annan, mer mansdominerad så att säga konstvärld historiskt sett. Ja, det kan finnas problem även i vår egen tid naturligtvis, men det här med att trots allt att konsthistorieskrivningen ibland tenderade till, särskilt för att inte framhålla de kvinnliga konstnärerna i den utsträckning som man helst hade velat se så här ut efter hans perspektiv. På senare år så är det ju då så att man i högre utsträckning nu ser en mångfald så att säga i konstlivet. Att man väljer kanske inte ut bara ett fåtal utan att man också ser på konstlivet mera brett. Och att det fanns många viktiga konstnärer verksamma parallellt. Och flera av de kvinnliga konstnärer som länge var bortglömda, som kanske var kända i sin livstid. Det finns så många sådana exempel. De lyfts nu fram på nytt. Mm. Det som är lite speciellt med Marie Kröyer dock är ju att det tidigt blev så att eftersom hon levde i kända konstnärsäktenskap så att säga, att fokus försköts från den hon var och det hon gjorde till de äktenskap som hon hade och det dramatiska liv som hon levde. Och det biografiska tog så att säga överhanden i väldigt hög utsträckning. Men det vill vi ändra på nu. Och bilden av, som har traderats mycket i populärkulturen av henne som den olyckliga, mycket vackra konstnärshustrun och musan och två kända manliga kulturpersonligheter och allt det här. Och att hon därmed på grund av svåra äktenskap skulle ha varit oproduktiv. Vi visar här fram hos oss vad hon gjorde. Att hon var i själva verket väldigt produktiv och en målmedveten konstnär. Och som började då med måleri och gick på flera konstutbildningar, som du sa, konstskolor i Danmark och sen i Frankrike. Ägnade sig åt måleri för att sen välja att bli formgivare och syssla med inredning. Mm. Och det är det som utställningen handlar om.
För ni visar ju också upp en del av hennes konstverk. Och som amatör så blir man ju helt hänförd för att det är otroliga verk hon har målat.
Mm. Ja, det är väl ett väldigt fint måleri tycker jag. Det är lyriskt. Det är ett fint valörmåleri med fina övergångar mellan de olika koloristiska nyanserna. Ofta ett fokus på något enskilt objekt, om det är ett stilleben eller det geometriska i en interiör och sådär. Och en fantastisk ljusbehandling. Så hon är en mycket fin målare. Formaten är ofta ganska små. Men det är starka, uttrycksfulla verk hon utför. Och med den här fina känsligheten. Och den tycker jag hon också bär med sig in i formgivningen. Faktiskt. Mm. Det är en slags sinnlighet i uttrycket och en väldigt fin känsla för detaljer.
Men jag tänker också på att hon gjorde ju andra inredningsuppdrag då. Till exempel gjorde hon ju, hur uttalar man det nu?
Bröndums hotell, ja.
Just.
Jo, hon fick ju uppgift att inreda en, det var, man byggde till en flygel till Bröndums hotell. Det var en samlingsplats för Skagenmålarna. Det här Bröndums hotell, där finns för övrigt i själva matsalen en bord där man ser fullt med konstnärsporträtt. Och där finns hon också avbildad då tillsammans med Anna Anker och Mikael Anker och Karl Locher och Laurits Tuxen och alla möjliga andra. Men i vilket fall som helst så byggde man till en flygelbyggnad då till Bröndums hotell. Och då fick Marie Kröyer 1898 i uppdrag att inreda den flygelbyggnaden. Och vi har med i utställningen exempel på ett antal bord som hon gjorde då, som är väldigt på många sätt originella. Men vi ska ju minnas också att den här typen av formgivning upplevdes naturligtvis i sin samtid också väldigt ny då. Som kontrast mot den här mer viktorianska, lite överlastade stil som hade varit tidigare. Och Arts and Crafts och den traditionen stod ju för något helt annat, med äkta hantverk och det organiska som kommer in i formgivningen, och en annan lätthet så att säga i formgivningen också. Och det här är då stol eller bord som har speciella ben som vidgas ned till. Ja. Och sen är det då utsirade ovaler i själva formgivningen också. Och här kan man se, om man jämför med en del bildmaterial från The Studio till exempel, som ju hon och andra läste och tog del av med illustrationer, att just Charles Rennie Mackintosh formgivning kan ha en viss påminna en viss del, även om det inte är identiskt alls. Vi har det med publikationen här, exempel på jämförande bilder om man är intresserad.
Precis,
av det.
Alltså det är ju ingen liten publikation, Karin, för att den är, alltså det är som en liten bibel, det här publikationen du pratar om.
Ja. Jo, den är omfattande och men å andra sidan så tyckte vi ju då tillsammans med, ska jag understryka, för det här utställningen med publikation har kommit till i samarbete med Skagens konstmuseer och den Hirschsprungske samling, som är ett konstmuseum centralt i Köpenhamn. Och där passar vi på att med fördjupade artiklar lyfta fram både Marie Kröjer i form av hennes måleri och så vidare, och hennes formgivning och inredning, men också hennes sociala nätverk, vilka hon umgicks med och hur det påverkade henne. Och även förstås den här mytbildningen tas också upp här då, och vad den har betytt.
Mm, 300 sidor bild och text, mycket fint.
Ja, men man kan läsa också delar av den. Man kanske inte läser den i ett streck, men vi är glada över den här, för det är den första mer omfattande forskningspublikationen om Marie Kröjer. Att vi är med den känner vi stor glädje för.
Mm. När du har gjort den här, eller när ni tillsammans såklart har gjort den här utställningen, är det någonting som du har blivit förvånad av när du har satt in i allt det här nya materialet som du också har tagit del av?
Ja, man kan säga att jag var ganska väl insatt då när vi började med detta projekt i hennes måleri och hennes arbete med bildkonst så att säga, för det har jag kommit i kontakt med i andra sammanhang. Vi gjorde en stor utställning om Skagen-kolonin här, alltså konstnärskolonin på Skagen, då hon naturligtvis var en av dem vi ställde ut och så. Men det man kan säga är väl att omfattningen på arbetet med formgivning och inredning, det tror jag för de flesta och inklusive mig själv då, att det är en sida av konstnärskapet som inte har lyfts fram så särskilt stort. Ja, man har nämnt det kanske i förbifart, men inte på det här sättet, alltså omfattningen av det. Sen är det ju så då att vi vet också att Marie Kröjer, även om hon inte ställde ut sina möbler och så, sin formgivning, det kunde hon ju kanske ha gjort, men hon valde inte det. Att det blev omskrivet ändå i samtiden, och att konstnärsvännerna också anlitade henne för att komma med både råd och hjälp och ibland inreda också deras hem. Så att det var ju ändå bekant så att säga i vissa kretsar. Jag tror att minst känt i den här utställningen, det är nog just det här med formgivning och inredning, och inte minst Alvensgården i Tällberg, eftersom den kan man ju inte besöka. Man kan ju ändå gå till Kröjers hus, alltså i Skagen, som hon inredde. Bergenska, det 10 är privatägt, så det kan man heller inte besöka. Och det är inte så välbevarat längre eftersom det har bytt ägare flera gånger. Alvensgården i Tällberg är mycket välbevarat, men i privat ägo.
Precis, vi ska säga att det är alltså inte likhetstecken med Alvengården som jag tänkte först.
Nej, det är ju 2 gårdar och det här kan vara lite förvirrande för det finns en Alvengården i Tibble också. Som dock är öppen för allmänheten och där bodde Hugo Alvén med sin andra fru, Karin som hon hette. Men det är en annan gård än Alvensgården med S uppe i Tällberg.
Mm. Jag tänker på också nu när vi sitter här i den här veckan, internationella kvinnodagen. Och jag tänker också på den tiden som både hon och de andra kvinnliga konstnärerna levde inom. Det var ju inte tillåtet att gå på konstskola. Det var väl bara Konstakademin i Stockholm som tillät kvinnor från 1860-talet någon gång.
Ja, just det. 1864 öppnade den så kallade fruntimmersavdelningen som den hette här på Konstakademin. Ja, men det var faktiskt den första i Norden, alltså bland konstakademierna. Det fanns ju en konstakademi i Köpenhamn också då. Men det dröjde ju där. Så att det var ju ett skäl till att i Marie Kröjers fall så gick hon då på ett antal privata konstskolor. Och den första hette Thomsens konstskola i Köpenhamn. Och sen gick hon då på konstnären Berta Wegmans Tegne- och Malerskola i Köpenhamn. Och det här var ju det gängse för kvinnliga konstnärer då på den här tiden, att man fick välja en privat målarskola. Sen var Marie Kröjer tillsammans med ett antal andra konstnärer och kulturpersonligheter med att verka för att kvinnor skulle få rätt till högre konstnärlig utbildning. Och det ledde till bildandet av något som heter Konstnärernas studieskola eller Lilla målarskolan. Och där gick hon viss tid. Och sen gjorde hon som många andra då, att hon efter studier i hemlandet valde att resa till Paris. Och dit reste hon på egen hand och tog sig då till Paris och gick på Akademi Colarossi. Och det var en så kallad Akademi Libre eller fri målarskola där både män och kvinnor kunde gå. Och den här Akademi Colarossi hade flera filialer i Paris faktiskt. Och det var många som gick där och hon tyckte väl att det var både lite trångt och bökigt och inte tillräckligt bra undervisning. Så hon och Anna Anker som var där samtidigt, hon träffade henne där nere i Paris, valde då att sluta på Akademi Colarossi. Och så sökte de upp 2 franska målare som då var mycket kända i tiden. Den ena hette Alfred Philippe Roll och Pierre Puvis de Chavannes. Och så gick de privat då för dem.
Jaha.
Och där faktiskt för dem gick också viss tid prins Eugène. Och han var ju också i Paris för att studera.
Och var det?
1887-89.
Jaha.
Så det var ungefär vid samma tid för övrigt. Vilket är lite intressant. Ja, han gick även för Léon Bonnat och en annan fransk målare som heter Henri Gervais. Men hon var ju där viss tid då för att så att säga utbilda sig vidare. Men det var ju då på måleriets område och som bildkonstnär. Som formgivare och arbetande med inredning, då var hon självlärd. Men jag tycker att man kan se ett visst släktskap ibland mellan hennes arbete med måleri och formgivning. Dels så känner man ju igen det här med det koloristiska betydelsen av färgen till exempel. Arbete med det rumsliga, ljuset, omsorgen om detaljen och en sinnlighet i uttrycket och så.
Men vi sa det också, hon hade inte sin egen konst på väggarna. Och när vi tittade på bilder från, eller när du också såg Alvensgården.
Exakt, nej precis, men det kan ju hända att hon ibland i vissa rum hade, det kan ju hända att hon, precis som andra, man kan ju möblera om och göra annorlunda och sådär. Men det var så att i början på 2000-talet så upptäcktes ett konvolut med målningar på en vind i Tällberg just, alltså verk av Marie Kröjer, som då såldes och köptes av en konstsamlare som till viss del behöll verken, och ja, vissa verk kom också att säljas sen. Det är ju det att det finns ju en del fotomaterial och annat bevarat. Men det är klart, det är lite grann som med prins Eugen här och Valdemars udde, att vi har ju sällskapsvåningen här är ju inredd. Den är inredd av prins Eugen. Och den innehåller ju då en kombination av fast och lös inredning. Och tittar man på fotografier så kan man se att en viss förändring ägde naturligtvis rum under tid om man bor länge på en plats i ett hem. Mm. Sen tycker jag det är intressant att just det här med hemmets betydelse, det är ju någonting som ofta tematiseras nu i samtidskonsten, och det är ett stort intresse också för inredning och hemmet och skapandet av sitt eget hem som jag tror intresserar väldigt många i vår tid.
Tänk om hon hade levt idag, hur det hade sett ut då?
Ja visst, det är en spännande tanke.
Du Karin, i den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Och helst någon levande person. Är det någon sådär som du känner att den här personen skulle jag vilja lyssna på?
Ja, det finns naturligtvis många som jag skulle vilja lyssna på. Både personer som en gång har funnits och sådana som är i livet idag. Alltså det hade kunnat vara intressant att bjuda in, som vi sitter nu, i ett samtal Marie Kröjer med Karin Larsson. Och höra dem diskutera hur de såg på formgivning och inredning och så. Och hur de såg på att vara, så att säga, gifta med kända konstnärer i sin tid. Och hur det eventuellt påverkade både dem, men framförallt kanske uppfattningen av dem, alltså receptionen, mottagandet. Det hade kunnat vara intressant.
Väldigt, väldigt vällyssnat avsnitt skulle det bli.
Ja, det tror jag.
Men Karin, är det någon utställning som du vill tipsa om som kommer? Kan du avslöja något efter? Vad händer efter Marie Kröjer?
Ja, då kan jag berätta att vi i april öppnar en utställning där vi lyfter fram silver som material. Vi kallar den för Silver, Lars Arby och nutida svensk silver. Och där har vi tänkt oss att lyfta fram en silversmed som särskilt på 60-70-talet fick uppmärksamhet. Hans namn var Lars Arby, och han designade och formgav allt ifrån smycken till korpus, och han gjorde till och med en altartavla i emalj och silver och så vidare. Och vi låter hans verk i, formgivna i silver då, möta tre idag verksamma silversmeder kopplade till nutida svensk silver. Han själv var, Lars Arby, en av de första som gick med i nutida svensk silver. Och de här tre som vi då har valt ut, de är verksamma i vår egen tid. Och den öppnar vi i april, och det ser vi fram emot. Och det vi gör sen, det är att vi kommer att visa någonting helt annat som blir fantastiskt spännande. Jag ska bara börja med också att säga att de tre silversmeder idag verksamma som vi lyfter fram är Pernilla Sylvan, Caroline Lindholm och August Happ.
Ah.
Och sen så kommer vi då att till hösten öppna en stor utställning om Carl Fredrik Hill och den norske målaren Lars Hertervig, som är en mycket uppmärksammad konstnär i Norge. Och båda var landskapsmålare och med ett fascinerande måleri, men också med sena verk efter deras respektive insjuknande i psykisk sjukdom då de fortsatte vara kreativa med väldigt experimentella verk. Lars Hertervig är dagsaktuell nu eftersom Nobelpristagaren i litteratur har skrivit en roman som heter Melankolia med inspiration hämtad från Lars Hertervigs liv och verk. Den finns faktiskt på svenska nu, utgiven som stor pocket. Ja, väldigt intressant. Och sen avrundar vi året med den fantastiska nu verksamma konstnären Gunnel Wåhlstrand. Och det blir den största utställningen med hennes verk på senare år. Och det vi kommer att lyfta fram, det är hennes både landskap, det är stora tuschlaveringar och också porträtt. Och det kommer bli en otroligt fin utställning. Den öppnar i andra hälften av oktober.
Och om man vill komma i kontakt med dig och Valdemar Schudde, hur når man er då?
Ja, man når oss dels enkelt på vår hemsida www.valdemarschudde.se. Där lägger vi ständigt ut då förstås inte bara vårt utställningsprogram utan alla föredrag, konstnärssamtal och det kan vara konserter och ibland teater också. Det är mycket som händer här.
Mycket som händer. Ja. Då måste vi gå ner igen och titta på lite av de här konstverken i den permanenta utställningen också.
Ja visst, ja. Det låter härligt.
Tusen tack Karin.
Ja, tack så hemskt mycket, tack.
På Instagram kan du se filmer och bilder på inredningspoddens alla gäster under @inrednings_podden. Du kan även följa mig på @Johanna_Hulander, alltså HULANDER. Och nytt för i år är att det äntligen kommer att skickas ut nyhetsbrev som handlar om poddavsnitten, men även sånt som jag vill dela med mig av inom inredning, design och arkitektur. Så missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet som finns länkat i profilerna på Instagram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.